Idag, mina vänner, så kommer vi prata mycket AI. Jag kommer också nämna lite annat som hänt, för det har inte bara hänt AI-saker i HR-världen. Men likväl så kommer det bli lite längre om AI, och jag hoppas att ni står ut med det. Men innan vi börjar, jag heter precis som vanligt Johannes Sundlo, om det är någon som har missat det. Det här är precis som vanligt HR-nyheter. Ett kraftigt försenat avsnitt, men likväl, nu är det här. Och ett kraftigt försenat avsnitt, men likväl, nu är det här. Och jag vill också precis som vanligt säga att vi som alltid har med oss Activitus som sponsor utav den här podden. Och det är jag oerhört glad och oerhört stolt över att Activitus är med oss. Och vad Activitus gör, som jag tycker är fortfarande helt fantastiskt, och det är därför jag är så glad att ha med dem, det är ju att de verkligen jobbar med friskvård i sin absolut bästa och renaste form. De jobbar med förebyggande friskvård, och de vill verkligen se till att medarbetare går från riskgrupp till friskgrupp. Det kanske blir lite cheesy, men likväl, ni förstår vad de vill göra, och ni förstår varför jag vill ha med dem. Och det ligger såklart länk till hur du kommer i kontakt med Activitus i show notes. Och ta ett samtal med Sara där. Hon är supervettig. Du kommer få ut värde, oavsett om du väljer att gå med Activitus eller något annat, så kommer du få ut värde bara att sitta ner och prata med Sara. För hon har så mycket goda idéer och tankar kring det här. Så att ta det där samtalet, det är värt det. Du kommer lära dig någonting, och för att ta samtalet, prata med Sara. Och dessutom ser hon ju från Göteborg, bara en sån sak. Det är alltid härligt att prata med någon från Göteborg, säger jag som delvis är från Göteborg. Men det fattar, jag har tränat med dem i 4 år. Jag kan gå i god för att det är bra folk med hjärtat på rätt ställe och hjärnan på rätt ställe också, vilket ju också krävs när man ska göra den här typen av insats. Men innan vi förlorar oss totalt i AI-saker, så är det väl också värt att nämna att det har hänt andra saker i HR-världen. Och bland annat då att Katarina Berg, min före detta chef på Spotify, har släppt en bok som heter Bold. Det är lite som att läsa sin egen uppväxthistoria på ett sätt. Det här är ju så som jag är uppväxt kring HR, så det resonerar ju givetvis kraftigt med hur jag ser att HR-arbete ska bedrivas. Så jag blir såklart lite biased när jag säger läs boken, men likväl, jag tycker att den är läsvärd. Hugg den i en bokhandel, läs den över sommaren. Ni kommer troligtvis inte ångra er, och ni kommer troligtvis få nya perspektiv, säger jag. Står Katarina Berg på omslaget, men jag vet också att det är många, många fler som har bidragit till det här arbetet med den här boken. Så kudos till hela teamet på Spotify för att ni har fått ut den här boken. Och sen har det antagits ett lönetransparensdirektiv också, som jag tror de flesta känner till. Men gör ni inte det, så är det också dags att, kanske inte i sommar men till hösten, för att börja läsa på vad det kommer innebära för oss som företag. Kommer ju påverka oss som företag på ett eller annat sätt, beroende på hur storlek på bolag och lite sånt där. Men det kommer ändå få en påverkan, tror jag, för de allra flesta av oss. Och det finns intressanta nedslag att göra i det här lönetransparensdirektivet. Men bland annat att du som arbetsgivare måste informera arbetssökaren om löneläget och löneintervallerna i samband med att du annonserar om att du söker personal. Eller i alla fall innan du kommer ens över lön. Och sen måste du också dela med dig av lönekriterier och möjligheter till lön- och karriärutveckling. Vilket ju de flesta, tror jag, av oss gör, men kommer ändå krävas att vi är ännu tydligare på de här punkterna. Och det här är ingenting som ska implementeras här och nu. Vi har 3 år på oss att implementera det här, men som vi alla vet, 3 år går ganska fort. Om vi tittar 3 år tillbaka i tiden, då var det covid. Känns inte så länge sedan. Så att det tror jag också är någonting som vi kommer behöva börja diskutera, för jag tror att vi bäst tar oss an det här genom att komma samman och genom att diskutera hur har vi gjort, byta erfarenheter, vad kan vi lära av varandra. Så jag ser fram emot den typen av diskussioner längre fram här nu. Hur tar vi oss an det här nya lönetransparensdirektivet? Sen tror jag att vi ligger långt fram i vissa delar i Sverige, bland annat när det kommer till att göra lönekortläggningar och så vidare. Men likväl kommer vara utmaningar i det här också. Jag tycker att det finns positiva delar av det här, och det finns lite mer utmanande delar med. Men på det stora hela så har jag svårt att se att det är jättenegativt långsiktigt, utan det finns något positivt, tycker jag, med att öka den här transparensen och ta den här utbildande rollen som jag tror vi måste ta inom HR när det gäller de här bitarna. Oavsett vad lagen eller annat säger, så tycker jag ändå att vi har ett ansvar för att förklara och tillgängliggöra den här typen av information. Så jag tycker att det är något positivt ändå någonstans i grunden. Och ni som har följt podden ett tag, ni som har följt mig ännu längre på internet, vet att jag gärna går ut och framtidsspanar, även om jag emellanåt också säger att det är svårt att framtidsspana. Men likväl så gör jag ändå det och tittar vad kommer härnäst, och ja, sticker ut taken lite. Allt som ofta så har jag ju fel, det ska jag villigt erkänna, så att jag har ju mer fel än vad jag har rätt. Men något som jag ändå måste gå tillbaka och klappa mig lite själv på axeln för, det var ju att tidigare så skrev jag ett inlägg om att det här kommer bli året då striden mellan gå tillbaka till kontoret eller jobba på distans. Ja, men det här är året då den striden kommer att utspela sig och tas. Och det har vi verkligen sett under våren att det börjar hetta till kring det här. Där några driver på till att gå tillbaka till kontoret, medan vi har den andra sidan som, ja, men verkligen absolut inte vill tillbaka till kontoret och är helt för att vi måste sätta upp det som att du ska alltid kunna jobba på distans. Jag är fortfarande delad över vad som är 100% rätt. Jag vet bara att de här extremerna, att det är 100% på distans eller på 100% på kontoret. Jag tror inte på extremer. Jag tror fortfarande på någonstans mötet. Men att det här slaget utspelar sig, det låter det inga tvivel om. Det är gigantisk push kring detta. Och visst, vi har sett liksom konjunkturen svikta lite och falla tillbaka också på vissa delar. Jag tror ändå inte att vi har riktigt sett vad det skulle kunna göra med just den här diskussionen om inte det får liksom full svingkonjunkturen. Att vi har, går in i en riktig lågkonjunktur, för då tror jag ännu starkare på att man vill ha tillbaka folk till kontoret. Säg inte att det är rätt sak att göra och att det är rätt sätt att stävja en lågkonjunktur, men jag tror ändå att det kommer vara det naturliga. Att man faller tillbaka på gamla principer, gamla lagar och säger att det här funkar inte och därför vill vi ha tillbaka folk på kontoret. Men det är ju kul att emellanåt i alla fall vara rätt ute, tycker jag. Och att slaget utspelar sig, det tycker jag ändå vi kan ta fasta vid. Och såklart, jag vet att detta är inte allt som har hänt innan HR under våren. Det här blir lite nedslag som jag har fångat längs vägen. Det blir ett sammelsurium av allt och inget egentligen detta. Men för mig har den här våren, när det kommer till nyheter och tankekraft, gått åt väldigt mycket till AI. Det är helt enkelt bara så. Jag höll ju det här webbinariet för lite drygt en månad sedan. Det är otroligt många som har hört av sig. Det är otroligt många som har sett det. Jag är så tacksam för all feedback som har varit överväldigande positiv. Det är väldigt, väldigt kul att mejla med er och prata med er på olika forum och på olika sätt. Jag är väldigt, väldigt glad för responsen. Jag trodde helt ärligt att jag var lite sent ute, för jag har inte haft tid att göra det innan det, för nytt jobb och massa som har hänt i övrigt i livet. Men det kan vi i alla fall konstatera, att det var inte för sent, utan det verkar vara ganska rätt i tiden. En fråga som många tänker på och många klurar på. Och jag försöker ju varje vecka sammanställa vad som händer inom HR specifikt kopplat till AI. Det är väldigt, väldigt svårt fortfarande att hänga med och sålla i alla nyheter som sker på det här området. För det bara pumpas ut artiklar, podcast, gud vet vad nästan kopplat till det här. Och det är svårt att veta vad är riktigt bra och vad är så där. Jag försöker göra den sållningen. Jag har skapat en LinkedIn-grupp som heter Generative AI and HR. Det är en fri LinkedIn-grupp, då får jag jättegärna gå med. Det ligger länk i show notes såklart. Fortsätter att skriva på Fullstack HR med väldigt mycket AI-fokus. Och den här promptguiden som jag sammanställde för ett par veckor sedan, där det finns färdiga prompter som du bara kan copy-pasta in till ChatGPT, den har varit helt insanely delad på LinkedIn. Jag försöker verkligen hålla det här igång, men det är svårt. Det är verkligen svårt att sålla och hålla sig ajour. Och då kan jag väl ändå säga att jag är väldigt intresserad utav området. Men likväl så tycker jag att det är svårt att hålla jämna steg med allt som händer i det här området. Och det är lite det som jag tänker att det kommer bli utmaningen här också till hösten. Vad gör vi nu? För nu har de flesta testat ChatGPT. Man har sett hur fantastiskt det är. Många har tagit in det och liksom börjat faktiskt jobba med det också på ett annat sätt. Man använder det i sin vardag lite här, lite där. Man strar ut det lite. Men nu kommer nästa fråga bli, hur får vi in en systematik kring det här? Hur använder vi det faktiskt som ett arbetsverktyg? Och då menar jag inte bara ChatGPT, utan alla former av AI-verktyg som jag tror vi kommer se en uppsjö av här under hösten. Vilken policy och vilken process, vad vill vi ha ut av det? Hur bäddar vi in det i våra affärsprocesser, i våra HR-processer? Hur får vi mer effektivitet och driv i våra organisationer? För jag är övertygad om att det som du kommer konkurrera med framöver, det är företag som har personal eller som har anställda som använder AI till sin fördel på ett eller annat sätt. För att de företagen kommer bli mer effektiva. Och historiskt sett så är ju det nystartade företag som inte kommer med legacy och som kan bygga om sin kultur eller kan bygga sin arbetsmetodik som inkluderar då AI direkt ifrån grunden. Så att där står ju på något sätt hotet, eller vad man ska kalla det, ifrån konkurrenter kring att det kommer komma snabbrörliga, snabbväxande företag återigen då. Precis som alltid egentligen, men den här gången så kommer de vara AI-powered. Vad säger man på svenska? De kommer ha hjälp av AI att bygga sina företag på massa olika sätt. Och då vill du till att ditt företag där du jobbar, din arbetsplats, att ni är redo och står och möta det och att ni kan hålla samma takt. Och då kan du ju antingen välja att ställa fler eller att jobba smartare. Och jag tror ju väldigt mycket på det här med att jobba smartare, att hitta sätt att inkorporera AI. Och då blir nästa fråga då, men hur gör man det? Och där finns det kanske ingen direkt ritning som man bara kan rita av just nu, utan här är det experiment som gäller i mångt och mycket. Hur får man in systematiken kring det här? Och jag tror ju fortfarande väldigt mycket på att utbildning är det första steget. Att man är nyfiken, undersöker, går på webbinarier, det finns hur mycket som helst att välja på, lyssna på podcasts och att man sållar lite vem man lyssnar på också såklart, för att det finns också mycket lyxsökare där ute. Och här ska ni få höra en liten hemlighet, att jag känner mig själv lite som en lyxsökare ibland, för att jag bara hoppat på den här senaste trenden återigen, som jag så gärna gör. Och när jag försöker ändå göra det med hjärta och med själ och utifrån HRs perspektiv så gott jag kan i alla fall. Och jag vet att jag sitter inte på alla svar och har inte facit av att vi tillsammans ska skapa det här. Om jag kan funka som en katalysator och få igång det, så är det liksom good enough. Så jag kanske inte är en lyxsökare i den bemärkelsen, men det finns många där ute som ju uppenbarligen ser det här som deras största affärsmöjlighet någonsin. En del är fantastiskt duktiga, kommer från HR, kan HR och är jättepassionerade kring det här också. Och andra är inte det. Så det är lite svårt att sålla i det såklart också. Och jag kan inte säga mer än att man måste tänka till som alla leverantörer man använder kring att, ja men, var kommer den här personen ifrån? Har personen jobbat med HR innan eller inte? Förstår de tekniken? Och det kanske är en omöjlig ekvation i många fall att man antingen förstår det ena eller det andra. Ja, men att man försöker göra ett litet urval helt enkelt. Att man inte bara blint hoppar på det här bara för att inte missa tåget. Då tror jag att det faktiskt är bättre att vänta en månad eller två och sen ta in någon som faktiskt kan, som kanske är tillgängligt lite senare, versus att bara hoppa på det första bästa som kan lite grann om ChatGPT. En liten rant kanske, så är det slutet av juni, men det får man väl kosta på sig efter en lång och intensiv vår där man sett både det ena och det andra i det här fältet. En annan sak som jag har klurat mycket på också, det är vilken kulturell påverkan AI kommer ha på våra företag. Och så som jag klurar på det är ju mycket om vi ersätter välvalda delar utav HR med AI. Vad händer då med kulturen? För kultur skapas ju också, tycker jag i alla fall, mellan mötet med människor. Att vi alla tar med sig vår del utav kulturkakan så att säga in i ett företag och bygger den kulturen genom att vara i möten, genom att samtala, genom att chatta också för den delen. Men vad händer om vi ersätter det med en mekanisk AI som ger samma svar, som kommer med ungefär samma infallsvinklar och som är lite mer statisk? Och det kanske går att träna den på kultur, jag vet inte. Men sånt här klurar jag mycket på just nu. Vad händer då? Hur kommer våra företag bli? Hur kommer det knuffa upplevelsen av att arbeta hos oss? Om vi ersätter en HR-admin som sitter och svarar på frågor. Ibland kanske det inte är svaret ute efter, utan bara få en mänsklig kontakt. Men om vi tar bort den mänskliga kontakten då, vad innebär det? Även om du får ett bättre svar från den här chattbotten som kan alla dina policies, som kan allting. Men vi ersätter en människa med det. Vad får det för påverkan? Eller får det någon påverkan? Det kanske är helt neutralt. Sånt klurar jag på. Eller som jag skrev om också på Fullstack för ett tag sedan. Att vi kanske överindexerar på det mänskliga, för det var ju också någonting som alla podcasts och alla artiklar lyfter fram hela våren, och då måste jag ändå ta en annan position kring det eller tänka till, okej, missar de någonting, kan det finnas en annan vinkel på det? Och då blev ju min vinkel, ja men överskattar vi det mänskliga, att så här, ja men det som chefer och medarbetare faktiskt vill, det är att få ett svar. Ja men varför ska vi inom HR tro att vi är unika på det sättet? Kan det vara så att om du blandar FaceTime med en riktigt bra avatar tillsammans med ChatGPT och du kan allt, som kan allting om ditt företag, och så lägger du ihop det och så har du en bot som du kan ringa på Zoom eller Hangout eller vad som helst och få de svaren, få den känslan utav att här sitter någon som lyssnar på mig, och du får ett inkännande från den här personen också, för vi kan ju simulera empati till exempel från AI. Men varför ska man då behöva en HRBP? Men då kommer vi tillbaka till det. Kan du simulera det tillräckligt bra eller inte? Ja, just nu kanske du inte kan det, men vad händer i framtiden? Så jag slits mellan det här. På ena sidan, ja men det där vore kanon att ha. Perfekt. Chefer vill bara ha svar. De vill ha någon som liknar en människa. Och kanske till viss del kan ju vara kanske högre empatisk förmåga hos en bot. Eller simulerad empatisk förmåga hos en bot än det faktiskt är hos vissa andra HR-personer. Men å andra sidan då också så slits jag mellan att ja, men det som ofta medarbetare och chefer vill ha, det är en människa. För att de själva är människor och de som möter och som lyssnar och som kanske inte alls egentligen behöver svara på hur många semesterdagar jag har kvar, men som bara ser mig för att det kanske ingen annan som har sett mig den dagen, eller att min chef, jag är lite om sig och kring sig och har mycket just nu, så att de hör och ser inte mig. Men HR gjorde, ja, men vad händer då om vi tar bort det? Ja, mig finns det inga svarta och vita svar på det här. Men det är bara tankar som väcks kring allt som sker just nu. Vad gör vi? Hur rer vi i allt detta? Och jag är så själaglad för de diskussionsgrupper som finns där vi sitter och vänder och rider på det här. Det är verkligen en ynnest att få sitta ner med andra smarta HR-människor och samtala om det här. Och för att det finns verkligen, tycker jag i alla fall, inte bara, ja, men det finns inget svart, det finns inget vitt, utan allt är så här, ja, men vad händer? Vilka trade-offs gör vi? Och jag tänker att det är där också man måste vara som HR just nu, att utforska, samtala, testa, pröva, hur påverkar det kulturen, hur påverkar det upplevelsen av oss som arbetsgivare? Det kommer bli så mycket experimenterande, hoppas jag i alla fall, och så mycket samtal också, hoppas jag. Helst över ett glas vin, om man ska vara helt ärlig. Kanske man inte får säga som HR, men alltid trevligt med ett glas vin, tycker jag i alla fall. I måttlig mängd, såklart. Men att vi kan hitta den typen av arena tror jag är jätteviktigt. Jag hade förmånen att få lyssna på tre filosofer under Sana Labs, alltså svenska företaget Sana Labs, som gör en fantastisk AI-learning-plattform. Lyssna på tre filosofer under deras AI-summit. Och det var nog nästan höjdpunkten när det kom till AI för mig under hela våren. För att det var så filosofiskt och de höll inte med varandra. Och det finns ju inget härligare än att se filosofer inte hålla med varandra, för de gör det väldigt respektfullt och de diskuterar det. Och det är exakt den typen av samtal som jag tror också att vi behöver ha. Hur kommer det här påverka oss som yrkesgrupp? Och som sagt, jag försöker dra mitt strå till stacken med de här diskussionsgrupperna. Men jag skulle ju så gärna vilja se mer diskussion om det här i HR-communityt. Ja, med panelsamtal och bara konferenser som bara fokuserade på det här. För att jag är helt medveten om det, att det här kan vara en blind spot för mig, att jag överdriver det här betydelsen av det här så pass mycket att jag liksom inte ser något annat. Men för mig är det här en helt långsiktigt avgörande fråga kring hur arbetslivet i stort kommer utvecklas. Jag kan inte tänka mig något viktigare nästan. Jag förstår att det händer massa andra saker på massa andra fronter och att det finns massa andra stora frågor att avhandla också. Men för mig överskuggar hela det här, vad är det som håller på att hända? Den överskuggar så mycket resten av grejerna som kommer hända, för det kommer påverka allt annat, vare sig vi vill eller inte. Det tror jag. Så därför är jag så mån om att de här samtalen händer. Men det gör det ju, för ni sitter ju här och lyssnar, förhoppningsvis i alla fall med ena örat, och förhoppningsvis har ni inte zoomat ut eller somnat än. Och det ger mig hopp. Och som jag sa i mitt webbinar, framtiden är ju våran att skapa. Och jag tycker verkligen att vi håller på att skapa den. Men jag skulle ändå vilja se att vi la in en växel till kring det. För jag tror att det behövs. Jag har fått en fråga väldigt ofta under våren. Och den frågan är, vad tror du kommer hända med oss inom år? Och jag tror att vi kommer finnas kvar. Jag hyser inga tvivel om att på något sätt så kommer vi klara oss och finnas kvar. Våra roller kommer se helt annorlunda ut om 10 år. Det är jag helt övertygad om. Men jag tror att vi kommer finnas kvar. Om vi är med och formar och skapar framtiden nu. Är vi inte det, är inte lika säker. Och sen kan det ju finnas ett scenario där AI blir så pass smart att vi faktiskt inte behövs. Men jag tror att det ligger väldigt, väldigt långt fram i tiden. Så jag tror att vi är relativt säkra just nu. Och skulle vi inte vara det, så tror jag också att vi kommer hitta på något annat kul att göra. Så att med de positiva och glada orden så säger jag glad sommar. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på det här lite osammanhängande HR-nyheter. Men det får vara så, tänker jag. Allt behöver inte vara superdefinierat i kanterna hela tiden. För det måste vi hjälpas åt att definiera. Vi måste få ihop kanterna tillsammans. Och det ser jag fram emot att göra ihop med er i höst. Ha en fantastisk sommar, så hörs och syns vi igen i höst.